214 A-landskamper är rekordet i svensk fotboll. Therese Sjögran har med denna siffra också Europarekordet faktiskt tillsammans med tyskan Birgit Prinz. De båda som möts i flera stora matcher, till exempel i VM-finalen 2003. 214 landskamper för Sverige gjorde också förre stormålvakten i handboll Claes Hellgren, som faktiskt var första svenska handbollsspelare att bryta barriären 200 landskamper. Hellgren som satt som tv-expert på EM-finalen 2002 mellan Sverige och Tyskland. Den i Globen där Sverige blev mästare på hemmaplan. Trots att den tyska linjejätten Mark Dragunski var nära att förstöra den blågula festen med flera viktiga mål. Dragunski är... Ja, just det. 214 centimeter lång. 214 målgivande hockeypassningar på 282 matcher gjorde passningsgeniet Peter Forsberg för sin moderklubb Modo, om vi räknar seriematcher både som junior och senior. Och apropå assist, 214 minuter mellan varje sådan är den näst bästa noteringen av en spelare i Premier League-historien. Och det är spanjoren José Antonio Reyes som svarade för den noteringen. Reyes som ju så tragiskt avled i somras i en bilolycka. 214G uppmättes Kenny Brecks otäcka krasch till IndyCar, en krasch som var nära att kosta Kenny livet. Men till slut gick det ju bra, trots den högst uppmätta G-kraften i en racingkrasch någonsin. 214 meter är också världsrekordet i fridykning och innehas sedan över ett decennium tillbaka av österrikaren Herbert Nitsch, som alltså är the deepest man on earth. Nu en djupdykning ner i sporthuset, avsnitt 214. Irma och Jens. Irma Elin, Jens Fjällström. Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Hej, hur är det?
Jo, vi sitter här och myser på Tegeluddsvägen i Stockholm. Jag och Irma och Martin som sköter produktionen av detta. Och du är var, Jens?
Jag är i Malmö med utsikt över Limhamnsfältet. Det är en hundrasplats här ute, ett jättestort område där hundarna får springa fritt. Och jag fick av en kompis en kikare när vi flyttade in här, för jag har ganska bra utsikt härifrån. Så jag kan kolla liksom vilka av hundägarna som är ute för tillfället.
Och Limhamn, det ger mig lite kalla kårar just nu.
Ja, just det.
Ah, just det. Det är de ni jagar.
Limhamn Bunkeflora.
Ja, en poäng bakom, två omgångar kvar. 6 poäng att spela om. Det...
Vilka har svåraste programmet?
Ah, det är så svårt. De har Linköping, Göteborg. Linköping hemma, som inte har jättemycket att spela för. Göteborg borta, som har väldigt mycket att spela för. Vi har Piteå hemma, som inte har jättemycket att spela för. Vittsjö borta, som har mycket att spela för. Men ja, det är väl ganska jämnt. Jag skulle säga att de är lite svårare, men det är vi som måste ta poängen eftersom vi är en poäng bakom. Så... Vi sover väl ännu tuffare om nätterna just nu, skulle jag tro.
Såg du målet hon gjorde med fel fot, Irma, i förra omgången, Jens?
Jag var faktiskt på väg att säga det. Är du vänsterfotad?
Nej, jag är inte det.
Det var en riktig mörsare alltså.
Ja, jag tror pappa jobbade hårt när jag var liten. Man måste vara tvåfotad, man måste vara tvåfotad. Så jag kommer ihåg när jag var typ... Jag var 16 år när jag bara rullade fram massa bollar, så var jag tvungen att skjuta med vänstern. Och jag hatade att skjuta. Jag var sämst på att skjuta när jag var liten. Men så blev det ganska bra när jag stod där ute och vänsterfot. Men jag tror det måste vara första långskottet med vänster som går in. Så jag är betydligt mer högerfotad. Men ja, ibland ska man ha lite tur också.
Det var vackert i varje fall. Annars så var det två tränarkollegor som är aktiva, åtminstone en av dem, en i Limhamn Bunkeflo, just René.
Ah, ni gick samma utbildning, va?
Vi gick samma utbildning jag gick samma utbildning också som 214 Sjögran, skulle man ju nästan kunna kalla henne. Om hon gjorde lumpen skulle man kunna kalla henne 214 Sjögran, för då var det alltid tre sista födelsenumren eller något i den stilen och så sedan sitt efternamn. Så ja, men lite connections. Vi har lite band där gemensamt.
Jag hittade en ytterligare skön övergång, för du gick också samma tränarutbildning som en viss Olof Mellberg. Mm. Och om man läste rubriken här så stod det så här: Mellberg vill ha Fjällström.
Oj.
Så är det rubrikerna. De ringde dig och du sa: det här är mer än vad jag vet om. Men Sporthuset, där avslöjar vi sanningen. Så här kommer sanningen.
Vadå, vad är det här? Jag har missat det.
Olof Mellberg tränar i Helsingborg, att han då skulle vilja ha Jens vid sin sida. Mm. Du hade ju en lyckad period, minst sagt, som assisterande tränare i Malmö FF, Jens, med SM-guld och Europa League-framgångar.
Mm. Nej, men vi, det där var ju som sagt, var precis som jag sa, mer än vad jag visste själv. Men det jag vet är ju att jag gick tränarutbildningen med Olof Mellberg. Och jag gillar honom och tycker han är duktig. Så, vi tycker bra om varandra kanske.
Vad men, sker då?
I övrigt sker ingenting.
Jens, du är för detta allsvensk toppspelare. Du är för detta expertkommentator i tv. Och för detta assisterande tränare i Malmö FF. Men det är en del nu också. Du jobbar på sportanalysföretaget Sportlogic som är Kanada-baserat. Och är dessutom scout för danska landslag. Det ska vi återkomma till. Du är mycket nu, Irma, det är damallsvenskan, du är expertkommentator på Discovery. Men en före detta grej med dig, apropå att det var bättre förr, det hittar jag här på nätet.
Aj, vad slutar det här med?
Simon Tibbling och Irma Helin 2005. Kör en snabb googling på det, Jens, här. När ni alltså på något sätt är någon slags bolltrollare som 11-åringar. Där ni underhåller publiken, är det i pauser och så, eller?
Ja, det började typ när vi var...
Här ska jag höra. Här är ett jättejubel då när ni kliver in. Du är lite längre än Simon. Oj, 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 här.
Ja, det är vackra tricks alltså. Ja, det är riktigt skickligt. Bollen på nacken, ner och gör armhävningar. Fortfarande bollen kvar på nacken. Reser sig upp.
Det var mycket kvar.
Ja, den är kvar.
Du måste ju varit ensam i Sverige som 11-åring och klara de här konsterna.
Jag vet inte, men det var... Från min barndom minns jag inte så mycket mer än att det var jag, Simon och några andra ungar som hade varsin fotboll och försökte göra coolast tricks liksom. Mm. Så det där började typ när vi var 8 år eller någonting, tror jag, att vi hade någon tävling ute i Grödinge där man skulle tävla i antal tillslag. Och då stod både jag och Simon hur länge som helst, och till slut så började han göra tricks istället. Mm. Så började jag också, och sen så började vi bara tricksa, och sen så var det någon som hade fått syn på oss, för vi uppträdde i någon fotbollsturnering, och så hörde de av sig till våra föräldrar, och därifrån blev det att vi började liksom trixa och showade och hade lite uppvisningar, som jag sa, tills vi slutade vara smågulliga, för då, när vi var 12 år typ, och då började vi väl med vanlig fotboll bara liksom. Men det har hängt kvar lite. Jag tror nog att det är bra som liten unge, beroende på vad man... Ja, det är inte bara teknik som är det viktiga i fotboll, men mycket handlar ju om att göra tekniska nummer i fart kanske. Så man har väl fått med sig, inte att lägga upp den på nacken och göra armhävningar, men kanske att ta emot en boll på liksom, på ett bra sätt och sådär. Så man har fått med sig en hel del, men framförallt så mycket glädje i den där åldern att få stå på... Man har ju drömt om att spela liksom i allsvenskan. Då får man stå i halvtidspaus i alla fall och höra publiken.
Assyriska Kalmar var det, den här halvtidspausen.
Ja, det var det. Ja.
Det var kanske det bästa de hade den där kvällen, kan jag tänka mig. Ja. Assyriska Kalmar låter inte som en kioskvältare i övrigt.
Nej, låter inte superhett. Men jag tror de var i allsvenskan då, jag är inte säker.
Jo, det stämmer.
Ja, eller hur?
Ja. Ja, jättegulligt var det dessutom. Efter avslutat verk där så bockar ni så hövligt åt alla fyra läktarsektionerna.
Veckans surr. Sverige är nära EM och Jan Anderssons landslag har gjort det igen, kan man väl säga. Alltså trots att oddsen på något sätt. Eller hur ser ni på det? Efter oavgjort mot Spanien, sen spansk kvittering. Vi spelar in morgonen efter den här häftiga matchen på Friends. Och nu är förutsättningarna riktigt goda för Sverige att ta sig till EM.
Första 20, alltså, vad kände man då? Jag kände, vad var det? Det var typ 130-10 passningar. Jag bara, nej, det här är kört. Vi kommer...
Din statistikmätare där, Jens, den måste ha slagit, blir någon sån här overload då?
Jag satt mest och bara att shit vad de är bra.
Ja.
Alltså de är så ruskigt bra, spanjorer. Men jag tycker det bidrar liksom till dramaturgin att man först får se hur duktiga Spanien verkligen är. För då förstår man ju sedan när Sverige klarar av att liksom äta sig in i matchen och börja skapa lite och börja förtjäna en del och dessutom ta ledningen, så känner man ju liksom att då förstår man att bedriften i att den är riktigt, riktigt vass alltså i förhållande till om man hade sett ett lite halvskankigt Spanien komma ut på planen. Så liksom en oerhört viktig poäng, inte minst eftersom Norge spelade oavgjort med Rumänien också, så känns det ju som att nu är förutsättningarna riktigt goda för ett EM-slutspel nästa sommar.
Ja, men också så här, självklart är det, men vi får inte glömma att Spanien har liksom, de har typ inget, de är redan klara. Så jag är inte helt säker på att Rumänien kommer torska den matchen.
Nej.
Eller det känns som att du har räknat bort att
Rumänien... Ja, du såg det ut på Twitter.
Jag såg på Twitter.
Nej, men det är klart. Men så här är det ju. Om Sverige spelar oavgjort borta mot Rumänien, om Sverige fixar poäng, då är ju Sverige klart för EM, givet att Sverige slår Färöarna hemma.
Men den måste vi i alla fall räkna in.
Så att då är det liksom poäng mot Rumänien som räcker. Punkt slut. Men om Rumänien skulle vinna den matchen, då kan ju Sverige ändå gå vidare tack vare att Spanien slår Rumänien hemma i sista. Jag gick in och tittade på Spaniens senaste EM- och VM-kvalmatcher. Och det visar sig att de har 15 vinster i rad i EM- och VM-kval hemma alltså. 15 vinster i rad. Och flera av dem har ju varit av sån här betydelselös karaktär.
Ja, men då ska ju grejer, så är det bara. Men oavsett, om man ser på förhand att få ett kryss hemma mot Spanien, då hade vi varit jättenöjda. Och framförallt efter de där första 20 när Robin Olsen storspelar. Herregud vad bra han var. Men sen, desto längre matchen går, så tycker jag vi kommer vinna det här. Jag var ganska säker på att Sverige skulle klara. Jag tycker man hade så sjukt fina omställningslägen. Men jag tyckte kanske inte... Spanien jobbar ju knappt hem när Sverige har tagit sig förbi deras första press. Kristoffer Olsson vann ju hur mycket boll som helst där på mitten. Och...
Jag satt och följde lite statistik under matchens gång. Och man kan ju verkligen konstatera när man ser den här typen av matcher att bollinnehav speglar inte alltid... resultatet. Så att det är liksom ett dåligt mätinstrument för det. För Sverige hade fler avslut. Sverige hade fler avslut på mål än vad Spanien hade. Nu tittade jag inte hela vägen 90 minuter ut. Men så såg det ut under stor del av matchen. Så försvarsorganisation, försvarsstruktur, kollektivismen som grund. Och så sedan så fanns det ju den här kvällen efter de första 25 minuterna som ju var smärtsamma att ta sig igenom. Så fanns det ju ett passningsspel och jag blir så glad åt att se Kristoffer Olsson och Foppa vara så trygga med bollen.
Det är lite roligt också när man läser i tidningen dagen efter, eller samma kväll till och med, att Arsenals Ceballos, såg ni det, att han sa till Kristoffer Olsson under matchen, bara sluta lek Messi. Säger ju en hel del att en spelare i Arsenal ändå lägger ni tid att kritisera Kristoffer Olsson på det viset. Jag tycker han gör så jäkla bra match. Jag tycker han har varit bra, alltså genomgående i landslaget sen han började få spela. Det har vi riktigt framtidsnamn. Jag tror han kommer bli en av Sveriges absolut bästa innermittfältare. Ja. Han visar sådana kvaliteter.
Nej, verkligen. Håller med. Kristoffer Olssons match var det bästa man har sett
honom.
Ja, det är nog det bästa man har sett honom prestera. Och det är liksom, det vet ju du som spelar också. Det är ju i de här matcherna man vill göra den matchen. Inte mot Färöarna borta.
Nej.
15 november, Rumänien, Sverige. Är det en enkel grej för Anderssons landslag att lösa poäng där? Vad tror ni?
Jag satt och hade på TV:n hade jag Sveriges match och i datorn hade jag Norges match. Man kunde följa det där och det klart görbart är det. Och inte minst med den här prestationen i ryggen och det här självförtroendet i ryggen så tror jag det finns goda förutsättningar att skapa ett resultat där. Det var för övrigt rätt roligt för ni vet, ibland när lag får straffar så finns det en del som tar ut målet i förskott, om man uttrycker det så.
Att det blir jubel när domaren blåser.
Skojar. Leta rätt på klippet när Rumänien får den här straffen.
Ja.
Och på deras tränare.
Nej.
Alltså han har redan vunnit matchen.
Nej.
Han har redan vunnit. Han kör liksom helt längs linjen där och jublar som tusan. Och så sedan räddar ju den norske målvakten straffen. Väldigt bra. Och så förbannad han blir sen då. Hela upplägget.
Allt var ju klart.
Allt var ju klart. Och även straffskytten, precis innan när han kliver bak där, så är det ett stort leende på hans läppar. Så det,
nej. Det
liksom,
jag vet inte om jag vill se det här.
Målet alltså. I förskott.
Kolla här nu, ska vi se Irma. Rumänien, Norge, 50 minuter spelat. Rumänien kommer i anfall på vänstersidan. Vi har Åke Unger i bakgrunden. Fällning.
Kolla tränaren snart, förbundskaptenen. Något nöjd med domslutet.
Nej! Han har ju vunnit matchen redan, det är ingen snack om saken. Åh, vad gör han?
Sverige kan tacka Norge.
Definitivt, inte första gången.
Men en grej som jag funderar på, ni som har spelat matcher på toppnivå så många, det är det här, för jag har en fotbollskompis som driver att det är för mycket snack om att när lag inte har någonting att spela för så blir de plötsligt jätteusla. För det är väldigt mycket resonemang nu överallt att har man ingenting att spela för, det handlar om allsvenska avslutningen eller vad det än är, då kan man i princip räkna bort de lagen. De är helt körda. Har man ingenting, motivationslågklass och så vidare. Han menar på att det är en överskattad parameter. Och då kommer jag då in på Spanien mot Rumänien. För jag la ju ut då, som sagt, att Spanien kommer vinna den matchen. De har inget att spela för. Mm. Och då kan det hända helt andra saker. Vad är era upplevelser i era fotbollsliv när det gäller den aspekten?
För mig är den i varje fall att när matchen börjar så har det ingen betydelse. Det är när du liksom går på hörntänderna. Alltså de här sista, lever matchen fortfarande för Rumänien sista 10. Så kan jag tänka mig liksom att deras drivkraft är starkare. Att kräma ur det sista är inget problem. Nej. För ett lag som har allt och som det betyder mycket för. Och medan jag menar de här 75 första minuterna och framförallt när matcherna börjar, så ingen betydelse alls.
Nej.
Och jag menar, då kan ju redan Spanien ha en 2-0-ledning. Vilket gör att Spanien är världens duktigaste lag på att spela på ett resultat. Så jag tycker liksom att i vissa avgörande skeden i matchen så kan man vara beredd att vara mer uppoffrande om man verkligen har någonting att spela för kontra ett lag som inte har. Men när matchen startar inte, och i stora delar av matchen inte. Men framförallt avslutningen, om det liksom orkar man gå på hörntänderna på samma sätt som man, om man har någonting att spela för, som när man inte har, då säger jag nej. Där finns det en skillnad som jag ser det.
Just här forceringsdelen, det är lite samma. Vi säger att man spelar en match och ligger under med 1-0. Då är det kanske det laget som ligger under som går för det i slutet. Jag tror, som du är inne på Jens, att det är lite samma sak under, vi säger Spanien-Rumänien, om det står 0-0 i slutet av matchen. Då är det inte Spanien som kommer tokforcera, utan det är självklart att det blir Rumänien som gör det. Kan också vända på det liksom. Vissa spelare kanske till och med mår bättre av att ha en lite lägre anspänning när en match ska börja spelas. Så man kanske tar ner axlarna lite grann då. Ja, men så kan det verkligen vara. Så man kan,
är det någon som har statistik på det som kan skicka det till mig? Mm. Alltså, hur lag presterar när de, i matcher när de inte har haft någonting att spela för jämfört med när det har varit viktigt? Jag vill leda det här i bevis hur vanligt det är.
Det man kan vända på det också kan ju också vara vilken uppställning man ställer upp med.
Ja, det är sant.
Mm. Jag vet inte vilket Spanien vi får se mot Rumänien. Om det blir lite B-betonat som mot Sverige, om man vill testa vingarna på några kanske. Så de aspekterna kan man ju ta med också, såklart.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
At Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram, och Sporthuset podcast heter också vår hemsida. Tyck till om fotbollslandslaget, hur kommer det gå här i avslutningen? Vi får in frågor löpande, och vi fick faktiskt den för ett par veckor sedan, och jag tänkte att jag ska spara till det här datumet, för det här är nästan det bästa stället att diskutera guldbollen. Det var Mikael Hermansson som undrade: vem tror ni får guldbollen? Och då vill jag också att vi hänger på med diamantbollen, för det är minst lika spännande. Fotbollsgalan om 3,5 veckor när vi spelar in det här. Och då är det faktiskt så att det är alltså början på den samling som leder till de här två matcherna för Sverige mot Rumänien och Färöarna. Så man måste utse guldbollen-vinnaren innan Rumänien-matchen. Så vi har egentligen alla parametrar på bordet just nu, givet att inte någon skulle göra 200 mål i någon liga någonstans. Så vilka tror panelen kommer få guldbollen i år? Det känns väl länge sedan som det var så öppet, skriver Mikael. Det var ju så att Victor Nilsson Lindelöf fick i fjol. Det var lite märkligt då, för Andreas Granqvist fick ju priset som årets back, men Nilsson Lindelöf, som är back, fick guldbollen. Året innan så var det Andreas Granqvist, och då var det många som tyckte att Emil Forsberg skulle ha det. Jag tror Jens var en av dem då, 2017. Så hur blir det nu då, 2019?
Om man kollar på säsongen, vem har varit bäst, vem har levererat, då tycker jag den återigen ska gå tillbaka till där den oftast hör hemma, till Zlatan Ibrahimovic.
Är det säkert?
Ja.
Du kör Zlatan alltså. Ja. Vilken rackare.
Ja, jag tycker det. Vem annars?
10 år i rad vann han guldbollen. Före då de här två som vi pratar om nu då. Det är förresten ingen annan, tror jag, att titta på guldbollenhistorien som ens har fått priset 2 år i rad.
Nej.
Och Zlatan har fått 10. Mycket handlar ju om hur man resonerar ifrån förbundshåll, och det kopplar mycket till landslaget.
Vet,
och efter det vi såg i den här Spanien-matchen så blir det Robin Olsen.
Ja, jag tror också det blir Robin Olsen.
Robin Olsen.
Mm.
Han har också jobbat ihop det här tack vare sin jättefina VM-insats. Och nu får han den här sista krydda med de här fenomenala räddningarna och gjort det bra nu i Italien, även om han fick kicken från Roma.
Det är det där jag tycker.
Men det tror jag det är en parentes.
För, men jag tycker inte det är en parentes. 80% av en fotbollskarriär gör man ju i klubblaget. Ja. Hur kan man då räkna bort det?
Men i och med att det här ändå är ganska förbundsstyrt.
Ja, det är för både, förbundsstyrt.
Ja, det är lika, jurymedlemmarna är alltså lika många från Aftonbladet som från Svenska fotbollförbundet. Och sen är det högst oklart vem som har utslagsröst. I och med att det är 3-3 där, tror jag, i juryn. Men då vet man hur förbundet lyckas trycka igenom sitt namn till slut på något mäktigt sätt.
Ja.
Och det blir Robin Olsen.
Ja, men det blir nog det. Zlatan kommer inte vinna. Ja. Men jag tycker absolut att Zlatan bör vinna.
Zlatan ska definitivt vara med bland topp 3 kandidaterna. Annars är det någonting som är helt galet om han liksom inte ens finns med i diskussionerna. Men sen tänker jag så här, Robin Olsen, ja okej, Victor Nilsson Lindelöf, ja okej, men ingen av er säger Robin Quaison.
Nej.
Nej.
Han har ju startat alla kvalmatcher.
Eller hur? För det var faktiskt det som hamnade längst fram på min tunga. Dels alltså, Bundesliga är tuff som liga och klarar av att etablera sig som forward i den ligan. Han är ju en rätt spännande hybrid i sig själv mellan en offensiv mittfältare och en forward, som jag tycker är liksom väl anpassad efter det man eftersöker i många sammanhang i klubbar. 4 mål för landslaget. Viktig i sitt klubblag. Spelar mer eller mindre ordinarie hela tiden. Gör mål där också varannan match. Så jag menar, det namnet borde också vara med bland de tre. Och man har ju sett det med i några sådana där jurymöten. Jag vet ju inte hur det fungerar idag. Men de kan ju bli ganska så... Det kan vara ganska svårt att inte låta sig påverkas av förbundsfolket.
Mm.
För ganska ofta när omröstningarna sker och sådär, så startar man med vad någon av förbundsfolket tycker. Det vill säga, och säger då 2 eller 3 stycken på raken samma spelare, så blir ju det lite, det är den här spelaren det borde bli. Jag tror inte de är liksom så supersamtrimmade, men i och med att de är i samma miljö hela tiden så är det ofrånkomligt att de inte påverkar och påverkas av varandra. Så enkelt är
det. De är supersamtrimmade. De har snackat ihop sig.
100%, det ser man ju varje år.
Ja, och jag satt ju också med i den här juryn med back och målvakt och det då, priserna där då för några år sedan. Och det var en parodi alltså, för att alla vi som kom från media, vi hade ett namn på backsidan och ingen av dem från förbundet hade det namnet. Därför att det namnet hade, ungefär som Zlatan här då, inte varit med i landslaget, för det var efter att den här spelaren hade sagt nej till landslaget, nämligen din polare Jens, Olof Mellberg. Det här var när han var i FC Köpenhamn efter att han liksom hade avslutat sin landslag karriär, och alla vi, jag, Ola Wenström och vilka det var, sa ju Mellberg då, ingen på förbundet, för han tillhör inte landslaget.
Då kan vi kan ha guldbollen, ena priset är Sveriges bästa fotbollsspelare, och sen kan vi ha svenska landslagets bästa fotbollsspelare, för det är där jag tycker vi har hamnat. För jag tror ingen, ärligt talat nu, kan någon säga att Robin Quaison är bättre än Zlatan Ibrahimovic som fotbollsspelare?
Nej.
Nej, man kan inte säga det. Men Robin Quaison, jag tror han har ännu större chans än Zlatan att vinna, för att han har gjort mer för svensk landslagsfotboll just nu. Mm. Men ge han bragdguldet, jag vet inte, ge han var som helst.
Ge han Oscar-statuetten.
Ge han något annat då. All cred Robin Quaison är hur bra som helst. Men Zlatan Ibrahimovic är Sveriges bästa fotbollsspelare fortfarande.
Sporthuset 214.
Om vi då byter till diamantbollen, så kommer en liknande scenario där. För där har vi ju några magiska ögonblick i den här häftiga VM-sommaren som gav brons. Med Hedvig Lindahls straffräddning mot Kanada, va? Och sen då Nilla Fischers tilläggstids nicka undan bollen mot England i bronsmatchen.
Ja.
Och då så tänker jag, om de här episka landslagsögonblicken kommer ge någon av dem diamantbollen, eller du som är så insatt i det, Irma, om det är liksom någonting annat över tid under säsongen som där du resonerar ungefär likadant som du gjorde med Zlatan nu. Ja, det där var häftiga grejer, men den som egentligen borde ha diamantbollen, det är den här.
Ja, jag tycker jättefint ögonblick av Fischer såklart, men jag tycker hon har ju varit fantastisk i Wolfsburg och gjort det jättebra. Men sen hon kom hem till Linköping och hon dels haft det ganska tufft i det klimatet, de har förlorat mycket och sen hon var skadad, så halva säsongen faller liksom bort. Så jag tycker att vi kan räkna bort Fischer ganska snabbt, även fast hon kom med i världslaget. Över det stora hela, över hela året, haft en tillräckligt bra säsong. Sen så tycker jag att det står mellan, trots det, jag tycker det står mellan Kosvara Aslani, för jag tycker att hon har varit jämn, hon har varit bra i landslaget hela tiden och gjort många avgörande poäng där också. Sen har hon haft det lite tyngre sen hon gick till Real Madrid, Tacon eller vad man nu kallar det, och de har förlorat en hel del. Så jag skulle välja i slutändan, nu har vi en spelare som var totalt uträknad i Chelsea. Hon fick inte kontrakt, hon fick inte nytt kontrakt, har en fantastisk karriär bakom sig. Hon knöt näven och gjorde så här brutalt bra i VM och var, ja men, kanske Sveriges bästa spelare, får kontrakt av världens bästa klubb Wolfsburg. Så jag tycker att diamantbollen ska gå till Hedvig Lindahl i år.
Här är Kanadas utjämningsförsök. Hedvig Lindahl är just nu Sveriges hopp. Och hon tar den ju! Vilken jätteräddning! Vilken jättestrålande, vilken räddning! Nu ska vi bara titta här på alla repriser, att vi har haft alla skosnören rätt på mållinjen där. Så att det inte är så att domarna ska hitta något nytt här. Nej, det blir hörna för Kanada. Hon tar ju den där och hon gör rätt också vid straffrättningen. Och det är ju Ravelli-klass från VM 94. Där man tittar på i efterhand också med VAR 150 år senare och konstaterar att det var rätt.
Det är ett frimärksmotiv när hon räddar den straffen. Helt fullt utsträckt i sin fulla längd och läser rätt, gör allting rätt, så det ligger nära till hans. Jag gillar Kosvara Aslani för att hon tillför någonting som det där landslaget behöver i lite irrationell, lite kreativitet utöver, tycker jag, och över många andra, och att hon liksom kan lösa upp knutar som behöver lösas upp i viktiga matcher mot bra motstånd och även mot sämre motstånd. Så betydelsen för hennes betydelse tycker jag är väldigt, väldigt stor också. Så jag hade varit fin med någon av de två spelarna, men det känns som att det är upplagt för Hedvig Lindahl.
En grej som jag tänkte på under matchen mot Spanien, det är det här, och som jag tycker jag märker lite grann, ni som båda är mittfältsgurus och som tittar på spelets alla delar och vilka olika analysmodeller det finns, så tycker jag i fotboll att man pratar ju oerhört lite om målvaktsspel. Alltså det är ungefär som att, och jag tycker så ofta som jag hör den här, ja, och målvakten tillhör ju också laget. Ungefär som att, ja, det här är lite svårt för oss att gå in på målvakten. Vad ska vi säga om honom då? Ja, men han var ju bra då. Och det sa de i studion då flera gånger. Ja, målvakten tillhör också laget. I hockey till exempel då, där är ju målvakten en ganska tydlig del av laget. Och där jobbar också målvaktstränaren väldigt mycket, både med forwards och backar och det som är involverat. Och det är klart, men målvakt i hockey är involverad i många fler situationer då än en fotbollsmålvakt. Så det skiljer lite på det sättet. Men det känns som att man ska ju gå in och titta i din enorma sportdatabank där, Jens. Så är jag säker på att det står nästan ingenting om målvakter.
Mm. Du är inne på ett spår där. Vi håller på att utveckla en målvaktsprofil. Och grejen är den att det som alla kom fram till är att det här är det område vi känner till minst om.
Just det,
och,
bra.
Och det är,
eller det är inte bra med det.
Nej, det, och det är ett alldeles speciellt eget område och gebit. Och jag tycker Olof Lund gör bra podcast, så han hade Erik Torstvedt, gammal stormålvakt, norsk, som stod i Tottenham men spelade även en period i IFK Göteborg. Och Torstvedt drev just linjen att målvakter är underbetalda.
Mm, okay.
För det finns ingen spelare som har så stor betydelse för resultatet som en målvakt har. Och det ligger en hel del i det. Det är ju inte alltid så, men, men definitivt påverkan på resultatet är väldigt stor. En målvakt kan göra skillnad, vilket Robin Olsen visade med eftertryck mot Spanien och sådär. Så det är definitivt en poäng i det. Och så målvaktsyrket är någonting alldeles eget och som många av oss känner till för lite om. Och därför så säger man saker som att målvakten är också en del av laget. Man vet inte vad man ska lyfta fram för andra delar.
Ja, men vad kan ni om målvaktsspel, ni två? Ni kan ju allting om fotboll, men vad kan ni om målvaktsspel?
Ja, kom igen nu. Självklart att man vet alldeles för lite om målvaktsspelet. Jag blir mer så här, som utespelare blir jag väldigt fokuserad på att rädda bollen och sen ska de vara bra på fötterna, för det bäddar för ett fint och tryggt anfallsspel. Men en poäng är just det du säger. Jag som är på Manchester United och har gjort det.
Vilket rädd gjorde inte han förresten, det sker.
Herregud, det synd att han klev av skadad. Nu är det United i bottenstriden med Romero i mål. Det känns ju jättetryggt. Men en målvakt som De Gea som liksom har varit totalt avgörande för United. Och då är det många som kritiserar och bara, ja, men utan De Gea hade ni varit ännu sämre, lalla. Ja, jo. Men han är ju en del av laget också.
Ja, och just den formuleringen inte sagt då. Utan De Gea, typ, det räknas inte
riktigt.
Ja. Ni har bara haft tur som en bra målvakt.
Precis.
Nej, men jag tycker Torstvedt lyfte en sak till exempel. Han, jag tror det var Keylor Navas som har spelat i Real Madrid en del, vad är det, Costa Rica eller vart han nu, vilket land han nu tillhör, men i vilket fall som helst, som slänger sig med fin teknik. Mm. Och jag menar, du kan gå till 99 av 100 experter och fråga, avgör då, vilka målvakter som slänger sig med fin teknik, och vi kommer att vara helt lost.
Jag måste fördjupa mig i det här, känner jag nu.
Hela gänget. Så att, jag har faktiskt börjat fördjupa mig i det eftersom vi tvungen att ta fram en målvaktsprofil. Så jag vänder mig till förbundets målvaktstränarutbildare. Så jag börjar få lite större insikt i det. Men det är ett helt eget yrke och det är fascinerande och häftigt i sig.
Ja, vi får se om det blir två bollar då till Lindahl och Olsen för att ytterligare accentuera behovet av målvaktsanalys. Nästa fråga kommer från Jonathan Anmo. Det handlar om Belgien spöket. Han skrev till oss i början på sommaren, nämnde Belgienspöket för unga svenska spelare. En rad allsvenska profiler har fått stora problem i belgiska ligan. Anders Christiansen, Guillermo Molins, Astrid Ajdarevic, Viktor Prodell, Emil Kujovic, Mohamed Boja Touray med flera. Nu är Benjamin Nygren, omhuldad spelare i IFK Göteborg, spelat 10 matcher i ligan, har skänk gjort då. Han fick spela de två inledande, gjorde mål direkt, sen har inte spelat någon enda match. Och han skriver det, Jonathan, det är bara början av hans Belgienkarriär. Jag vet det, men jag skulle ändå vilja slå fast att det hade varit bättre för hans utveckling om han spelat kvar i allsvenska säsongen ut med en given startplats och viktig kugge för Blåvitt i jakten på Europaplats. Vad tycker ni? Har han gjort ett bra val? Vi lägger åt sidan just nu att en avgörande faktor med flytten var att det blev en rejäl och viktig säck pengar till IFK Göteborg.
Det jag kan peka extra på, det är kanske att i Sverige så är man ganska accepterande mot talanger, unga spelare. Man liksom vallar in dem i någon form av så här trygghet, att gör man ett misstag så kanske man får en till chans nästa vecka. Totalt motsatt i belgiska ligan. Vi har sett flera fall när spelare startar en match, startar två matcher, tredje matchen gör man en dålig match eller gör ett misstag och sen så är man liksom i frysboxen därifrån. Så det finns ju en oerhörd konkurrens som straffar unga spelare tidigt. Säger en hel del att senast, det är många som, när jag pratat om det här, bara, men Chippen, Christian Willensson i Anderlecht, det gick ju hur bra som helst. Ja, absolut, men det var 2003 han gick till Anderlecht och det är liksom 16 år sedan. Säger en hel del att det kanske är det en av få fall där en svensk spelare har gjort det bra där. Men jag pekar på att det är ett mycket hårdare klimat.
Jag tror inte än att det är, vi ska döma Benjamin Nygren, men i grund och botten så håller jag med om, tänk att vara med och i varje fall att spela en hel full säsong. Mm. Alltså det säger sig självt att då har du mer kött på benen och ett bättre, samla på dig mer kunskap och så att inte ha för bråttom. Det är liksom, holländska ligan har nog generellt så att liksom rankats högre än den belgiska, men jag tror inte det är så nu, och framförallt så tycker jag liksom att de har som alla delar i Belgien, inte på Europatoppnivå, men vi ser hur duktiga de är på att fostra landslagsspelare, hur duktiga belgisk fotboll är på att fostra spelare som sedan blir vidare transporter till Premier League, Bundesliga och de större ligorna. Men det finns liksom ett tempo som är bra, det finns en kraft och fysik som är bra. Holland är lite mer Latjolajban, förlåt att jag säger så, men alltså lite mer teknisk briljans och liksom du kan glida dig fram lite mer, medan Belgien är mer fysiskt, vilket innebär att du kommer inte som svensk att ha någon fysisk överlägsenhet där, utan du måste matcha dem fysiskt också. Och så sedan så ligger de på en tekniskt bra nivå också. Så liksom både tempo, fysik och teknik är på en rätt hög nivå, vilket gör att det är svårt per automatik. Vi lärde ju känna Genk när vi mötte dem förra så.
Det var lite chock för er när ni kom dit.
Det var det. Det var för att vi hade inte koll på alltså hur duktiga de var.
Åk aldrig till Belgien.
Skrota Belgien. Vi vill ha kvar våra talanger nu. Det är slut på det här.
Du, apropå de här bilderna på när du var 11 år. När du var 11 år, Irma, spelade du 11 manna då? Eller hade det blivit det? Eller vad hade ni för upplevelse?
11 år. Alltså, just i den åldern så spelade jag med pojkar i min ålder. Men sen så spelade jag med flicklag som var 5 år äldre.
Ja.
Så då var ju de 16 då. Så då spelade jag ju 11 manna.
Ja.
Väldigt liten, väldigt få bolltouch när man är 11 år och springer omkring på en 11 manna plan.
Ja, du spelade 11 mot 11 var det som gällde då. Men sen dess har det hänt mycket.
Mm.
Och Lars Fjällbrink hörde av som ett ämne som vi hade uppe för några veckor sedan. Det här med spelformerna som har förändrats inför just den här säsongen från Svenska Fotbollförbundet. Han är själv tränare för sin dotters lag som är 13 och 14 år gamla. Och han har tränat dem sedan han var 7-8 år. Och de började spela 5-5 och nu spelar de 9-9 och det är en nyhet där, 9-9 som ytterligare en övergång. Alltså 5-5, sen 7-7, 9-9, 11-11. Och han tycker att förbundets ambition är väldigt bra. Att man spelar 11-11 för tidigt helt enkelt. Och poängen är helt enkelt att tekniken lättast tränas in i yngre år medan organisation och så vidare lika gärna kan komma längre upp i åldrarna.
Ja, jag älskar det här. Jag tycker det är helt rätt. Också när man är typ 14 år och spelar 11 manna. Det kan lika gärna vara en person som är överlägset bäst på plan och som springer omkring av bollen 9 av 10 anfall. Och många får inte ens röra bollen. Så jag tycker det här är jättebra. Jag tycker han är inne på exakt hur jag tänker fotboll. Det är väl tills man är kanske 13-14 som teknik tränas in absolut bäst. Om man springer omkring och inte rör bollen då är det svårare att liksom träna de tekniska momenten i matchform. Så jättebra poäng och tycker absolut det är ett spår man ska fortsätta på.
Det är sjukt många linjer bara när man dyker förbi en plan där. Alltså jag blir helt i huvudet om i alla linjer. Det är till höger och vänster och de byter från kortsida till långsida. Och 9-9 finns två olika upplägg för, tror jag, beroende på om man är 13 eller 14 då. Att det finns en 9-9 planstorlek för 13-åringar och en för 14-åringar.
Ja, men hur bra som helst. Ja. Jag tror att det här kommer utveckla svensk fotboll och teknik. För man kan ju såklart träna teknik i träningsformen. Det behövs ju likväl träna sig matchform liksom, att testa mottagningar när man får en hård press från motståndaren. Det är lättare att träna när man får bollen lite fler gånger per match, och det tror jag att man får när man förminskar antalet spelare på plan och avståndet mellan målen. Så jag välkomnar det här med öppna armar. Jag tycker jättebra.
Och du ville ju ha feedback, Jens, på det ämne som du hade uppe då för rätt många veckor sedan nu, och det verkar som på det vi har fått in till Sporthuset podcast, till exempel vår hemsida där man kan skriva lite längre, som att jag har inte stött på någonting negativt än så länge i alla fall.
Nej, det är jätteroligt och hoppas det fortsätter så också, att vi kan titta tillbaka på det som var ett experiment och sen se att det fostrade ännu duktigare svenska fotbollsspelare.
Öppet hus i Sporthuset.
Jag måste också ta upp det här med maraton.
För att
jag vet inte om ni såg de här bilderna på det snabbaste maratonloppet genom tiderna på under 2 timmar ifrån den före detta superbanlöparen Eliud Kipchoge, kenyanen. Det var ju förresten så att vi fick inspel på 214 också, jag ska säga det. Tack för alla som hörde av sig till Sporthuset. 214 som är 2 timmar och 14 minuter är det nysatta världsrekordet i damernas maraton. Häromdagen när vi spelar in där kenyanskan Bridget Koskei i Chicago. Det rekordet räknas som officiellt världsrekord. Det gjordes under mer normala omständigheter kan man säga. 2 timmar och 14 minuter. Tack alla andra också. Martin Paulsson, Mikael Andersson, Johan Larsson, Mikael Larsson, Henrik Eneroth, Elias Chelasi var det som hörde av sig om det här. Rickard Nilsson, Daniel Siren, Tobias Bindo, Pontus Karlsson och alla andra som hört av som vårt intro. Häftigt. Men det som hände då Eliud Kipchoge i Wien, det var att han sprang på 1:59:40 ett maraton först under 2 timmar med 41 harar farthållare. Och det var inte vilka harar som helst. Det var alltså flera av de bästa löparna genom tiderna. Bröderna Ingebrigtsen, OS-silvermedaljören Paul Chelimo, dubbel världsmästaren Bernard Lagat var några av dem som hjälpte honom. Och dessutom så hade han ju då någon slags laserstrålar och liknande som visuellt illustrerade tidsgränsen längs hela loppet. Och det har ju delat idrottsvärlden det här. Dels häftiga bilder då, det var ju halleluja stämningen när han gick i mål och så och hade gjort den här magiska gränsen 2 timmar. Men en annan sida som också säger så här, är det här verkligen idrott att man, eller mer ett experiment, att man liksom manövrerar en person fram till en tid på det här sättet. Han har ju sprungit loppet själv, men han har ju fått jättemycket hjälp. Internationella friidrottsförbundet räknar ju det här inte som ett officiellt världsrekord. Det har han själv fortfarande på 2:01 och vad det nu är. Men jag tänker att ingen kommer bry sig om det här officiella världsrekordet, för nu vet ju alla att det går att springa under 2 timmar, så det är det alla tänker. Och då funderade jag lite på det här. Då tänkte jag att ja, varför ska det inte kunna vara världsrekord med 41 farthållare? Nu har jag inte tittat på regelverket, men jag tycker att man måste välja väg. Får man ha 2 farthållare eller 1 farthållare hare, så ska man kunna ha 41. Jag är mer kritisk till hela grejen att man ska ha hare. Jag tycker man kan tävla man mot man, kvinna mot kvinna som är stora mästerskap. Jag vet weltklass i Zürich till exempel, de strök hararna och jag tycker att det är helt rätt väg att gå. Jag gillar inte harar, jag tycker att det är mot idrottens grundläggande idé att man ska mötas mot varandra. Så om det då kan vara harar som det är på alla galor, Bauhausgalan och alla, då kan det lika gärna vara 41 harar. Jag förstår liksom inte varför 41 harar inte är okej och 2 harar till Koskei, då blir det världsrekord. Men välj väg. Antingen så är det okej med farthållare och harar. Nu var det lite annat här också, för det var, han hade extra vätskehjälp och allt sånt där. Men ja.
Så efter det här loppet så tror jag, var det inte att han snittade typ, för det tyckte jag var mest att få det lite i perspektiv så här till sig själv och sin egen idrott. Jag tror var att han hade sprungit typ, ni vet man står på löpande, 22 eller 21 km i timmen i snitt. Var det?
21 km i timmen, jag hörde det.
Alltså jag vet ju bara själv.
Löpandet tar ju stopp där.
Ja, exakt.
Ja, det är där.
Okay.
Ja, alltså det är där det går gränsen. Alltså, det går inte att springa så snabbt på löpandet.
Under de här tuffaste, mörkaste fotbollsmånaderna med försäsongsträning när man har 15-15 i sitt fysprogram, det vill säga springa 15 sekunder, vila 15 sekunder, då är det knappt att jag springer på 21. Jag ligger väl på 20 där och springer i 15 sekunder och får liksom springa så snabbt att jag knappt, det går inte snabbare. Och då har den här snubben gjort det i 2 timmar. Det är så svårt att ta in.
17-18 sekunder, mellan 17-18 sekunder per hundring.
Ja, det blir lite mer så här ett spektakel, som att kunde en människa landa på månen, kan en människa springa under 2 timmar. Att det blir lite olika liksom premisser, men oavsett så är det ju, alltså det är ju helt otroligt. Det är så häftigt. Och oavsett vilken hjälp han får, vad är det för magisk kondition och löpsteg man har om man klarar det. Så väldigt, väldigt häftigt oavsett rekord eller inte.
Ja, jag tycker i alla fall att jag tyckte länge fimpa hararna.
Ja, men vi gör det. Jag fattar vad du menar. Ja. Fimpa hararna.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Kärleksbomba.
Ja, när vi ändå är inne på konditionsidrotter, maraton, så kommer vi till något som är riktigt imponerande, som vi drog från kärlekspåsen senast och som har dött ut lite i vårt, jag menar, det följer ju inte till vardags skridskoåkning så mycket i dessa dagar. Eller hur, Irma?
Nej, om jag talar för mig själv så har jag väl det närmaste jag kommit till skridskor är NHL just nu.
Ja,
inte
ja,
så mycket annat.
Och hastighetsåkning på skridskor som var väldigt stort och kanske är det i Sverige och som kanske är det fortfarande i vissa delar av världen. Jens, ta oss vidare.
Jag tror för att förstå speedskating, eller som vi nog mer benämner det bara vid skridsko, så får man dra lite grann bakgrund och historia så man hänger med, för att det här är en sport med anor och traditioner. Grunderna, man tävlar man mot man, kvinna mot kvinna på en oval isbana, inget konstigt med det. Varje varv är 400 meter, åkarna byter inner- och ytterbana en gång per varv. Det finns long track, short track, speed skating, men jag kommer bara att beröra long track, för det är det som vi känner till. Short track, det är ju det när man är inne på en ishockeyrink och kör runt där det blev lite lustiga fall och sådana där saker som gav oväntade olympiska segrar, men det lämnar vi utanför. Mästerskapssträckorna är 5 stycken: 500 meter, 1000, 1500 meter och 5000 meter. De delar män och kvinnor. Sedan så har kvinnorna en extra distans som är 3000 och männen har en extra distans som är 10 000 meter. Det finns en startlinje, det finns en mållinje. Först över vinner, superenkel sätt att förstå det hela. En väldigt populär sport i framförallt Nederländerna, Holland, som har haft stora framgångar i sporten. Men över, tittar man över generellt sett över guldmedaljörer i historien, så finns det även 14 andra länder som har tagit guldmedaljer, däribland Sverige. Thomas Gustafsson kommer man väl ihåg som det färskaste exemplet. Historien då? Det har skett tävlingar i skridsko sedan 1863. Alltså det är mer än 150 år tillbaka. Så här har vi liksom en sport som har hängt med. Det internationella förbundet bildades 1892. Det innebär att det är vintersportens äldsta och därmed också första förbund. Franz Krienbühl, en schweizare, han var först med en nymodighet inom skridskon. Vad tror ni att jag kan tänka på då? Tänk lite på kläder nu.
Ja, den här kroppstrumpan.
De är tajta, eller?
Just det. Den här aerodynamiska dräkterna. Det var från 1974 och alla skrattade åt honom och fattade ingenting. Men hans resultat blev jättemycket bättre. Så helt plötsligt så tog alla andra efter. Och så var de kroppstrumporna en del av skridskosporten. Klappskridskon. Bakre delen av skenan är inte fäst i skridskon, vilket gör att skridskoåkarna får en möjlighet att få lite längre kontakt med isen och därmed kan få lite gärna bättre effekt i sin skridskoåkning också. Den kom i 1990-talet och har därefter hängt med och gav också bättre resultat. Den fysiska utmaningen i sporten, det är ju här du har ditt gebit, Tommy, och du kan ju beskriva det här långt bättre än mig, men utan tekniska hjälpmedel eller med gravitationens hjälp, det vill säga att man till exempel åker ut för, så är det här den snabbaste sporten av dem alla. Man har ingen cykel till hjälp, man har ingenting sånt. Det är 60 km i timmen. 60 km i timmen kommer man upp i när man är riktigt, riktigt vass på speedskating. Det finns ingen möjlighet att smita undan i den här sporten. Det finns ingen möjlighet att gömma sig. Det finns ingen att ta rygg på. Det finns ingen draghjälp att få. Det är
inga harar!
Inga harar alls. Det är kampen mot klockan. Det är kampen för att göra sitt eget race. Det är kampen mot tröttheten. Det är kampen mot mjölksyran. Och konsten att kunna kombinera sprintdistans med längre sträckor. Erik Heiden, amerikanens 5 guld vid Lake Placid, så vann han alla discipliner. And on the first run we have a good start. This guy won everything from the 500 meters to the 10,000 meters. That's like saying somebody's going to go to the Olympic Games and win the 100 meter dash and the marathon. Erik Heiden going for his 5th individual gold medal. For a skater,
It was like watching a dream because it's just, it'll never be done again.
Way, way out in front of the Oscar.
Eric Heiden's performance was probably the greatest individual performance in history.
Moving powerfully for the finish line, and he snaps the time beam at 14:28:13, a new world and Olympic record.
Anledningar att tycka om speedskatingen. En rik historia och ett format som har hållit i mer än 100 år. Den fysiska utmaningen, kampen mot mjölksyra, mot järnspökena, mot klockan. Att det är världens snabbaste sport. Och inte minst att det föder fina vinnare. Tänk Thomas Gustafsson, vilken underbar människa, vilket skarpt intellekt också. Tänk Johan Olof Koss, norrmannen, engagemanget för UNICEF. En utmärkt ambassadör för vilken idrott som helst. Och tänk Erik Heiden som vann de här 5 OS-gulden. Utbildad läkare, superskarp. Det är bra människor som håller på med speedskating.
Gåshud när jag lyssnar på det där. Wow.
Har ni testat sådana skridskor?
Nej, pappa har kört en del. Så jag fick följa med till Östermalms IP ibland. Och så hade han en liten, när jag var riktigt liten, satt jag på ryggen, eller på bröstet, jag kommer inte ihåg, när han körde. Så jag har lite kännedom och erfarenhet kring det. Men det går ju väldigt, väldigt, väldigt fort.
Jag har testat några gånger, men det är förvirrande när man är hockeyuppvuxen som du och jag, Jens. Mm. Åka på sådana skridskor. Tekniken blir ju förändrad en hel del.
Men blir det som, vadå? Alltså som med skidor, att man lättar från med pexan? Eller hur blir den om den inte sitter fast längst bak med...
Alltså det är ju mer eller mindre en sittande stil. Så tänk, när de kör sina lopp så är de ju nästan i 90 graders vinkel hela tiden. Ja,
wow.
Vilket innebär att då kan du ju ha kontakt med hela skridskon och skjuta ifrån och använda all kraft och krypa ihop och bli så liten som möjligt så du tar så lite vind och så. Men det är ju enorm mjölksyra. Du vet, det måste ju sprängas när man tittar på deras lårmuskulatur alltså. Alltså vilka praktexemplar det är rent fysiskt alltså.
3 tips. Såg du i huvudet på Gunde Svan när han utmanade Thomas Gustafsson i skridskor? Gå in och titta på det, Jens, vid tillfälle.
Ja, men det ska jag bara med göra.
När Svan, det var ju något handikappsystem då, att Svan får åka lite kortare och han har tränat skridskoåkning.
Just det, ganska, jag tror jag såg
det. Ja, det är rätt så kul att kolla på. Och sen av våra egna program också. Det är ju så att just du, Jens, kärleksbombade självaste Thomas Gustafsson som är den största svenska skridskåkaren genom tiderna, OS-guldmedaljör både 1984 och 1988. Det gjorde du i avsnitt 127. Så det kan ni gå tillbaka och lyssna på. Och när vi pratar short track, som ju har ett visst släktskap ändå, det vill säga de åker runt på hockeyrink, så har vi ju Stephen Bradbury i avsnitt 106. Han som fick OS-guld i och med att alla andra ramlade. För han bara iskallt låg bakom alla och ramla, OS-guld.
Jag gjorde ju det, tror jag, både semifinal och final, så det var ju liksom...
Ja, är det. Och du har ju en bra skridskocoach nu förresten.
Ja.
Eller hur?
Mika har sagt att jag måste börja träna lite nu.
Ja,
vi får se. Han är bättre på fotboll än vad jag är på skridskor, kan jag säga.
Mika Zibanejad, NHL-spelaren som du är tillsammans med nu.
Mm-hmm. Ja. Du var ju med där i början.
Ja, Tommy, jag var med. Det var i samband med en sporthuset. Ska jag berätta det eller?
Jag vet inte. Jo, det kan vi göra.
I samband med en av de sporthusets insatser du har haft, så sa du efteråt att nej, men nu så ska jag ut en sväng och träffa en kille här.
Ja.
Får vi se lite vart det tar vägen.
Mm.
Ja, han pysslar lite med hockey och sådär. Ja, men då kanske jag vet vem det är. Ja, han heter Mika. Jag börjar Mika Zibanejad. Ja, han är det faktiskt. Här. Vi får se. Och sen bara pang, boom, så... Var jag den första som fick reda på det?
Jag tror helt ärligt det. Vi har känt varandra att vi gick i gymnasiet tillsammans och var lite kära redan då. Men nu när vi tog upp bollen igen så var du fan. Du var nog först på bollen. Jag kände det. Nu har jag lite Tommy, du och jag. Vi går ändå bra ihop nu.
Vet Mika om det här också eller?
Ja, för jag sa det till henne när vi såg. Jag droppade lite till Tommy där. Men Mika var helt fine med det. Så är det roligt.
Vid tillfälle så sätter vi Mika på Östermalms IP. Och...
Lätt.
Där har vi utmaningen.
Han är hemma i januari, då får vi arrangera det.
Du får ett halvt varvs försprång och så får vi se om han hinner ikapp dig. Det tycker jag är dealen.
Inte jag. Jens, du får komma hit och köra. Jag kan faktiskt inte stå på ett par skridskor.
Okej, jag kör.
Ja, bra.
Det här kommer bli bra innehåll, känner jag. Ja, det... Bra innehåll.
Mm.
Dra en lapp till nästa vecka, Emma,
right.
Och räck upp den framför Jens kamera. För Jens har ju då, förutom att han är duktig på kärleksbomba, så brukar han ha en dramaturgisk sinne när det gäller att avslöja vad det står på lappen. Ska, är det mot den kameran då, Martin?
Ja, just det, då ska jag ta och...
Ska vi se här, tar jag lappen, öppnar. Oj, 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 oj. Det här blir bra.
Så där, ja. Ja, men vi håller oss, till vinter. Vi håller oss ute i skidspåren. Vi dricker blåbärssoppa. Och vi kör från Sälen till Mora.
9 mil.
9 mil.
Vasaloppet.
Vasaloppet. I alla dess former dessutom. Nu finns ju liksom tjejvasar, det finns ju kortvasar, stafettvasar, det finns cykelvasar, det finns allt möjligt, men det måste väl ändå vara skidvarianten som ska kärleksbombas. Oj, oj, oj. Ja, men det här är ju liksom nästan... Anders Blomqvist. Anders Blomqvist, vi måste ju...
Nej, det är redan klart vem som ska... För grejen är att vi bestämde det i förmiddags.
Ja.
Det är Lasse Granqvist.
Ja!
Alltså, hur ska det gå? Hur kommer det bli? Det blir som när han kör seglen där och berättar om regalskeppet Vasa. Det kan ju bli underhållande, tror ni inte det?
Det kan bli väldigt bra.
Han känns inte Vasaloppskompatibel överhuvudtaget.
Inte det minsta. Så det hade varit rätt så trevligt i bakkant och fått några meningar från Anders Blomqvist. Han tror jag skulle kunna förklara det bättre än någon annan människa på denna jord till och med.
Experten på SVT som ju hand i hand mer eller mindre, va? Mm. Skidspetsarna ihop körde mål som en delad seger med tvillingbrorsan Örjan när de vann Vasaloppet för många år sedan. Örjan som ju sen tragiskt avled.
Mm.
Men så Anders har vunnit Vasaloppet sida vid sida med sin bror då.
Mm. Fint.
Ganska vanlig grej som finns på folks bucket list, tror jag. Ja. Ett par svenska, typ någon gång innan man kliver om.
Är du bättre på skidor än skridskor eller?
Ja, det är jag. Pappa har tvingat ut mig i skidspåret också. Han har kört Vasaloppet massa gånger, så jag är bättre på skidor, men jag tycker inte det är så jävla kul. Jag vill ha en boll, jag vill ha fotbollsskor, där trivs jag. Resten, nah.
Vi lägger ut det här klippet från Assyriska Kalmar också på vårt Twitter där också, när du hade jongleringskonst där. Tack för idag. Vi kör igen nästa vecka avsnitt 215, och mitt medskick till er då som fotbollsexperter och alla er där hemma, det är att målvakten tillhör också laget. Eller hur?
Det blir en ny klyscha det där. Ja, men det är bra. Vi kör på det.
Och Robin Olsen får, men det är några veckor kvar. Kom ihåg vad nörd du först. För guldbollen. Hej för idag.
Hej då.
Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie.